En podcast från Aftonbladet.
Erik.
Erik Niva, här är Simon Bank och nu är väl VM slut, va?
Nu är VM helt över för mig. Jag sitter ju som en undflyende råtta i mitt evakueringsfordon redan nu. Jag har lämnat New Jersey, jag har lämnat Meadowlands, jag har lämnat MetLife Stadium och jag har checkat ut ur VM-turneringen. Det här är det absolut sista jag gör i någon form av kontakt med allt som har varit detta mästerskap. Men du är kvar där ute, va?
Ja, men jag hänger runt, det ska ju städa. Så går jag och städar och lyfter papper som en annan japan. Och ser till att det är fläckfritt och elegant, att det ska inte lämnas några spår kvar.
Blir du
efter dig, efter mig, efter turneringen?
Blir du viral då?
Det är det jag hoppas på. Jag får säga, konkurrensen idag var väl tuff vad gäller utrymme att synas, att vara störst stjärna och så vidare. Jag vet inte, var det någon av de här som gjorde något för dig? Det var många honoratiores så här.
Ja, alltså om du pratar om celebriteterna så är ju svaret rätt och slätt nej. Jag är ju som du vet en av liksom planetens minst kändisintresserade människor. Ifall det är folk som sysslar med musik så kan jag ju ha koll. Men av de andra var det bara Tom Cruise som visste vem det var. Lin kom tillbaka från någon VIP-sektion och hade stött på någon colombiansk skådespelerska. Och jag var ju bara helt blank. Jag vet inte vilka de här människorna är. Så nej, det spelar ingen större roll för mig.
Sofia Vergara, nej men han, du behöver inte ha koll på henne, men det är ju en prestation att inte ha det. Så mycket kan man säga. Jag känner mest så att jag kan vara lite, när jag ser Timothy Chalamet liksom darra förbi och känner att ja, han blir ju en del av samma pack här. Han är ju en fotbollsman, han är Saint-Étienne-supporter, gillar den här skiten. Men man klumpar ihop honom. Där sitter han med Kylie Jenner och Jay-Z och Beyoncé och fan och hans jävla moster. I det här gegget till FIFA-final. Ja, vi ska inte börja den ändan.
Han kanske säger detsamma om dig.
Ja, nu när jag blir viral så kanske han gör det. Mycket mer.
Ja, men jag håller med. Jag tycker inte heller vi ska börja i den ändan. Även om vi säkert hamnar där var det lider. Men när du först sa att det skulle bli trångt om det virala utrymmet. Och undrade ifall det var något av de stora namnen som gjorde något för mig. Då började jag ärligt talat tänka fotboll, för jag är den jag är. Och snabbt gick jag igenom mitt huvud kring ja, men vem som egentligen var rubrikmannen runt själva matchen. Och det är ju inte helt självklart, eftersom att den symptomatiskt och sympatiskt avgörs av en ja, men ändå kollektivspelare. Ferran Torres avgör, blir odödlig, men är ju inte någon galactico som folk stanna tryckpressarna för bara i sin egen rätt. Och sen har vi Rodri som ju är jättebra men som inte är på planen när segermålet görs. Det här mästerskapet heller. Han blir utsedd till turneringens bästa spelare men där är det ju nästan så att det blir lite skevt. Att de bara har bestämt sig för att det ska vara en spelare från vinnarlaget. För jag tycker ju fortfarande att det borde ha varit Leo Messi. Som såklart drar mycket brickar till sig. Det är rörande när han står där och gråter under den argentinska väggen i samband med prisceremonin. Men fram till det att Spanien gör 1-0 så deltar han ju knappt i finalen. Tillåts knappt delta. Och sen, ja, det är inte Lamine Yamals match heller. Det är ju på sitt sätt Paredes match, men jag vet inte om det är det vi gör rubriker på. Då har man på förbundskaptenerna De La Fuente, Scaloni. Ja, alltså det är ju män som jag känner mycket för. Men jag vet inte om det är liksom deras final på det sätt som det en gång var Stanley Matthews-finalen i FA-cupen. Ja, spanska kollektivet såklart. Men av alla de här individualisterna, alla de här namnen, vems final var det egentligen?
Men exakt precis just så är det. Och det är man går igenom så här Spaniens byte. Jag sa ju till och med sitter på läktaren så där att jaha, de tar ut den här spelaren och sätter in en ny likadan spelare med pigga ben. Vad den där byte är så där. Totalt utbytbara spelare. Du får in en, alltså du tar ut en triangulär bit ur pusslet, sätter in en likadan som glider lite bättre för att den har piggare ben. Vad den där byten de gör funkar ju precis så där. Där man tänkte okej, Rodri är ju bäst på att liksom driva rytm i matcherna. Han täcker mest yta i matchen. Han slår flest passningar och sådär. Ja, fast märkte man någon stor skillnad när han försvann? Nej, det gjorde man ju inte. För då hade de redan tagit det där totala greppet på matchen. Och att man gör det mot Argentina, det är ju liksom den sista bossen. Liksom. Om något lag i den här VM-turneringen skulle kunna skapa, utöver Kap Verde då, skapa kaos i den spanska maskinen. Skicka in lite känslogrus i den. Ja, men då tänkte man att det skulle väl eventuellt kunna vara Argentina som redan testosteronstörtar dem som några andra jävla Pete Hegseth-soldater. Men de var ju inte nära någon enda gång att välta på den matchen.
Jag tycker att det bytet som gjorde skillnad var Nico Williams som kom in och bidrog på det sätt han gjorde under EM24. Och det finns ju absolut något intressant i att jämföra det här spanska laget spelare för spelare med EM2024 och landa i att de flesta kanske inte är sämre idag, men de har haft tuffare resor in i och genom turneringen. Nico Williams har inte varit densamma. Lamine Yamal kommer till turneringen skadad. Rodri har gått igenom alla helvetens morsa med sina väldigt komplicerade skador. Mikkel Merino har knappt spelat under våren. Men fan var det med jag tänkte. Ja, Unai Simón har varit väldigt ifrågasatt även om han har varit i spel.
Ferran Torres har sin resa också, mentalt inte minst.
Jo, men han har haft det mentala och även under turneringen har han ju mest blivit omskriven för att han har missat eller träffat ribban snarare än att få in bollen i mål. Men jag tänkte bara snabbt skjuta in den här Nico Williams-passagen innan jag trasslade in mig själv och en spansk jämförelse. Du har ju varit kvar på arenan, du har varit på presskonferenser vet jag. Och det känner jag ju är det som intresserar mig nu när jag drog innan eftersnacket riktigt hade hunnit samlas in. Vad sa Scaloni om matchen de genomförde, om planen han hade? Var det tänkt att det skulle se ut så här? Hur såg han på utfallet av att överhuvudtaget inte göra ett försök att anfalla fram tills de var ett mål nere med 10 man? Ja, men vad sa han om matchen?
Jag sitter och parallellskriver medan jag lyssnar på presskonferensen, ser honom och hajar mest till när det händer saker. Och upplever att det mesta handlar om hur bra Spanien var, ganska lite om deras idéer. Och sen så det som händer är ju när han pratar om framtiden, vad händer nu, hur ser det på laget, bla bla bla. Och då händer det. Ja, du får gissa 1, X, 2 då. Scaloni, tror du att han inte gråter eller att han gråter eller att han gråter jättemycket?
Jag har en känsla av att han kanske börjar gråta.
Ja, det är klart att han gråter. Att han går in och tackar presidenten och laget och sätter frågetecken för att men ja, det är så mycket
alltså,
som ska till.
Alltså inte Milei hoppas jag, utan Chiquitapia då eller?
Om det är nu så mycket bättre, men ja, Tapio, absolut. 21 åtal emot sig för korruption. Visst är det så att han bor president både i förbund och ligaförening, va?
Så är det säkert. Han är definitivt, han har ju mer än en stol att sitta på. Och det där är ju en stolt argentinsk tradition som Julio Grondona var en jävla hejare på att bygga upp. Nu blir det verkligen parentes på parentesen, men jag var och såg Ivan Obolos fina gamla Arsenal de Sarandi när jag var i Argentina härom sistens, och då var ju de på väg ner ur andra divisionen, och det var ju allas övertygelse om att nu fick de tillbaka för allt skydd de hade fått av Grondona genom åren. Det var han som hade byggt upp dem till en till och med internationellt konkurrenskraftig klubb, men nu var han bort och nu var de på väg att störta ner i trean. Så mycket hade han betytt för dem. Så triumferande var många när det kom till att dansa på deras grav därefter. Men skit i argentinska förbundspresidenter och deras lag nu. Scaloni mer då? Matchen, planen, taktiken och utfallet?
Nej, jag har inget bra svar på det. I den mån han pratade om det så var det jäkligt perifert. Det min bestämda känsla att det handlar mer om frågor om Messi, frågor om vad händer nu och sen mer känsloorienterade saker. Vad gäller planen så det...
Men det är väl över nu eller?
Ja, det är över nu, absolut. Det är över nu. Jag kan inte tänka mig annat.
Ja. La Scaloneta finns inte längre.
Nej, det är verkligen det är så han säger. Att nu ska vi framåt nu så är det så mycket som ska till. Man ska bygga något nytt, starta om och så vidare. Och det tror jag att han har. Och du ska göra det utan Lionel Messi då också. Det är något helt annat. Men det som intresserade mig i matchen så där, som frågor som möjligen ställdes medan jag var upptagen med annat och skrev, är väl alltså Paredes-frågan tycker jag är intressant, att han startar på bänken, de har inget passningsspel, och sen så kommer han in och liksom gör ju, han gör ju allt för att visa ut sig själv. Jag har räknat till 6 eller 7 gula kort han borde ha i matchen.
Ja, oh, vilken jävla dåre.
Ja, total dåre.
Ja, men jag tror mig ändå kunna ha någon förståelse för att han inte startar. För min gissning på förhand, jag vet inte om vi pratar konkret om det här inför podden eller inte, men jag hade en liten känsla av att Paredes kanske inte skulle starta, för att de rätt och slätt inte trodde att de skulle kunna liksom hålla boll mot Rodri och gänget ändå. Och då försakade han passningsspelaren, bollhållaren, för en till kamphund. Sen, ja, Paredes kan ju försöka gläfsa han också, och det gjorde han verkligen, och det har jag väl faktiskt svårare att förstå hur han uppträdde efter att han blev inbytt jämfört med att han inte startade matchen. För det är klart att jag har i grunden inga problem att Argentina är Argentina, de ska få vara cyniska, desperata, spela över gränsen, tänja, tangera allting, göra precis allt de någonsin kan komma på för att överhuvudtaget skaffa sig en chans att vinna. Jag är okej med det. Jag tycker såklart att det är dumt och fult när han håller på efter slutsignalen och mucka med Erik Garcia och Gavi, eller ja, det är ju 100% han, det är ju hans fel liksom. Det är inte så att oj, det blev lite gruff. Nej, han skapade gruff, den idioten. Nej, jag vet inte fan. Alltså, jag har inga problem med att Argentina är Argentina. Jag kommer inte få moralpanik över det där heller, även om jag är lite trött på Paredes. Men jag har ju svårare att ta in det här med att okej, de är Argentina 1990, sett i cynism och röda kort och bråk. Men att de liksom över 1990 är det dittills mest negativa, defensiva, icke-ambitiösa VM-finallag som någonsin funnits, det fattar jag ändå inte riktigt, för det liksom, det blir sån otrolig obalans i deras matchplan, att de verkligen spelar över 90 minuter utan att ens försöka gå mot mål en enda gång. Det hade jag inte väntat mig av La Scaloneta. Jag tycker inte de är det laget, det är liksom inte Oscar Ruggieris lag han har samlat ihop.
Nej, det är klart man landar i mycket. Visst, man är oerhört imponerad av detta Spanien såklart. Men ändå och lika fullt så är man ju besviken på att Argentina, de går ju quietly into the night. Det finns inte ett enda sätt som de ens försöker testa Spanien på. Alltså inte ens det våldsamma eller fysiska eller direkta eller någonting. De måste ju spela bollen. De har liksom inte någon stor nummer 9 som kan skalla ner bollar och sådär, utan de måste spela upp bollen, och de är inte nära att lyckas med det. Sen, alltså, om man ska säga någonting om dem, så är det ju att de är kvar i matchen så oerhört länge. Det säger väl någonting om någonting ändå. Det säger mycket om Dibu Martinez såklart. Det säger också någonting om hur svåra de trots allt är att brotta ner när Spanien gör det som Spanien gör. De skapar chanserna som de skapar med de spelarna som de har. De behöver ändå 120 minuter för att döda den här besten. Det är ju på sitt sätt imponerande i det som är en väldigt, väldigt icke-imponerande insats av Argentina.
Ja, men absolut. Och sen är det ju också det att besten, hydran, har ju förlorat, ja, men 4 armar och 3 ben vid det laget. Alltså, de spelar ju så gott som hela andra halvlek med 38-åriga Otamendi och en odugling bredvid honom. Vad fan heter han nu igen?
Medina,
exakt. Nej, men alltså att de ändå håller ut med den backlinjen. Tagliafico, Medina, Otamendi och, ja, men Montiel eller alltså ersättare ute till höger. Alltså det är... Ja, nej, vad fan, hur gick det till?
Nej, det är också... Det är roligt. Vi hade skojat att se Dibu Martinez, alltså, ja, han gör räddningar, men det är ju liksom inte, det är inte något som man håller målvaktskurser om, att så här ska räddningar göras. Det är oerhört märkliga returer, det är oerhört märkliga tekniska uppvisningar. Det känns som att han räddar de där bollarna med mentalitet, kanske med vilja på något vis.
Ja, jag tyckte han var jävla vad oren han var. Ja, men egentligen fram till och med 90 minuters visslan eller där i kring. Sen var det som att det blev så oerhört uppenbart att men, deras enda möjlighet är straffar.
Mm.
Och blir det straffar, ja, då går de helt plötsligt från att ha 10% chans till att ha 85% chans. Och det var som att det gradvis gick upp för Dibbo Martinez att vänta nu, jag kan bli hjälte igen. Och jag kan bli en större hjälte än någonsin förut. Jag kan bli en större hjälte än 2022 när jag körde Spread Eagle på Kolomoani och sen avgjorde straffsparkläck. Det kan bli ännu bättre. Och då var det som att han lyfte sig. Då tyckte jag att han började göra liksom ordentliga räddningar snarare än att spraya konstiga returer runt omkring sig. Och det var ju precis där, det var väl du som sa när förändringen hade rullat ett tag och Nico Williams och Merino hade missat sina nick. Att fan, vad är det nu? Är det 10 eller är det 15 minuter tills faktiskt Spanien riskerar att börja bli nervösa och stressade? För deras styrka är ju såklart den otroliga tålmodigheten. De kommer igen och igen och de blir inte uppjagade utan de fortsätter göra det de ska göra. Och det kommer generera många avslut, många chanser. Förr eller senare så kommer någon gå in. Men de håller ändå ut hela första förlängningskvarten i Argentina. När bollen rullar igång igen, ja, men då tror jag inte det är mer än 6-7 minuter innan det är stress på riktigt för Daddy Boastin. Och så jag stack hål på Daddy Boastin. Så på så sätt tror jag faktiskt att Argentina är närmare än vad någon egentligen uppfattade det som. För alla satt vi och kände att det måste komma nu, nej, snart. Ja, till slut. Men än en gång, de gör mål i 106. Passerar det 110, då vet det fan faktiskt. För än en gång, kvitta vilka de har på plan. Så länge de har Dibbo Martinez i mål, då tror jag Argentina vinner straffläggningen. Och det hade varit någonting. Alltså indignationen som det hade genererat i fotbollsvärlden hade på sitt sätt varit spektakulär att skåda. Sen har jag svårt med liksom, ja, det rätt lag vann och rätt typ av fotboll vann, men den här gången så hade jag ändå lättare till den slutsatsen än annars, för att någonstans, jag vet inte om fotbollen behövde det eller vad det var, men fotbollen mådde i alla fall bra av den här typen av smart tänkande, ideologiskt, nästan idealistiskt modelllag som vann hela den här stjärnsamlingen till turnering. Jag tycker det verkligen känns, ja, men rätt lag vann, och det är ändå lite mjukt att landa i det så här när vi är på väg att stänga ner och avveckla hela grejen.
Mm. Nej, men jag håller med dig, och det är en gammal käpphäst som jag har ridit runt på ganska många år nu när jag för mig själv, när jag liksom vände mitt förhållningssätt till hela det spanska, till hela guardiolismon, till hela det barcelonismon, när jag så där gick från att vara jävligt trött på deras självrättfärdighet och allt det där. Och det här är alltså under Xavi Iniesta-tiden.
Ja, du tjatar alltid om deras tifo på Wembley. Jag tycker att du var oproportionerligt trött på dem av liksom den självgodheten. Jag tillhörde faktiskt de som aldrig riktigt tröttnade, men absolut, jag fattar ju grejen.
We love football, tifot. Ja, visst. Nej, men min vändning kom ju. Jag fick formulera för mig själv, och jag har skrivit om det massa gånger, men alla kanske inte har läst eller hört det. Är ju att, ja, men till slut så började jag känna att, ja, men det här, jag tyckte om ideologin. Jag tyckte om att höra Xavi prata. Jag tyckte om att höra Pep Guardiola prata som att det fanns en rätt fotboll och en fel fotboll, och att de stod på rätt sida av historien, ideologiskt. Och sen så trillade på lätten igen och insåg att, ja, men det är för att ingen annan pratade om ideologi längre. Alltså politiskt eller vad som helst. Alla ideologier var i total kris. Det enda liksom som thrived out there var väl någon slags pseudofascism då. Och det gör mig glad att det finns några som tycker så här gör man. Det här är ideologin, det här är rätt sätt att agera, att bygga, i det här fallet då fotboll på, eller bygga ett land på. Och nu i den här miljön, i den här FIFA World Cup-bubblan, så har det också någonting, deras totala, du hade en bra översättning igår på entitlement, alltså att de, ja, en självrättfärdighet eller självsäkerhet, en självkänsla tror jag är ordet jag närmast är ute efter, i en tid när liksom fotbollen tror att den måste fjäska, den måste hitta nya liksom intäktsströmmar, ny publik, ny, det måste vara show, det måste vara spektakel, det måste vara 27 minuters halvtidsshow och så vidare och så vidare. så står det några som har det totala självförtroendet. Här är våran fotboll och den är bäst. Och några mot VM också. Och det finns ett, om man vill så kan man se ett motsatsförhållande där mellan självkänsla och ett oerhört, oerhört svagt självförtroende.
Är det den distinktionen du ska ner och gräva runt i? Ja, vad fan. Jag måste också säga att jag har blivit mer och mer imponerad av och varm inför Luis de la Fuente. Och vi har pratat en del om honom under mästerskapet. Jag har alltid känt att ja, man borde väl egentligen göra den stora bakgrundshistorien om honom och verkligen dra hans story på ett sätt som skulle göra honom lite mer begriplig för läsarna. Mm. Men eftersom att vi inte skriver den typen av artiklar längre, eftersom att jag inte riktigt tycker att sånt utdraget berättande gör sig just den här podden. Det har funnits andra poddar där det funkar bättre, så har det inte riktigt blivit av. Men bara ett sånt liksom betydelsebärande fundament för mig i att dels förstå De la Fuente och dels tycka om honom, det är ju hans sätt att prata om tiden som föregick hans utnämning till förbundsbyråkrat. Och det var ju en tid då han sågs som en misslyckad fotbollstränare. Vi nämnde här de sista så att han hade haft några matcher med Alavés i tredje divisionen, men det hade gått åt helvete. Så han var ju utslängd från den här tränarkarusellen som snurrar i alla länder och som genererar någon typ av jobb i ganska många år ifall du väl har kommit upp på den. De la Fuente hade varit uppe på den, men han hade inte fått något riktigt fäste och nu var han av. Och telefonen förblev helt av för att använda en uttjatad VM-referens i vår lilla kontext. Men han var helt av och telefonen förblev tyst och månaderna gick. Och det här var under tiden då Luis de la Fuente inte hade vuxna barn som han har idag. Utan det här är ju 15 år sedan, så han hade tre döttrar som behövde försörjas.
Ja, det är fan inte det lättaste ska jag få tala om.
Ja, det beror på hur intäkterna ser ut ska jag be att få tala om. Och hur man sedan förvaltar intäkterna ska jag be att meddela dig. Men De la Fuente kommer ju också från, får vi säga, liksom traditionellt kodad manlig iberisk miljö. Hans farsa var sjöman ute på haven 17 månader av 24 och såg till att det därigenom fanns skaldjur på bordet. Så för honom var det en jättesak det där att plötsligt var inte han familjeförsörjare. Och han ville inte begära av sin fru att vara det. Och han började räkna mer och mer på arbetslöshetsersättningsmånaderna och insåg att snart tar de fan slut. Och vad gör jag? Vart tar jag vägen? Ska jag också mönstra på någon jävla trålare? Jävlar, nu höll det på att bli krock i min bil här, kan jag säga.
Oj, oj. Drama.
Ja, det var dramatiskt. Ja, det är ju ofta drama i trafiken här som du vet. Och det vore ju typiskt ifall jag föll, ifall jag stupade på alla tänkbara sätt 10 minuter från flygplatsen jag ska lämna. Ja, efter lite trafikdrama så rullar nu min bil igen i alla fall. Och förhoppningsvis så ska den hålla mig vid liv och därefter ta mig fram till flygplatsen. Men ja, jag är tillbaka och även Luis de la Fuente skulle ju ta sig tillbaka om jag ska göra den kopplingen för att ta mig tillbaka på berättarspåret igen. Men Luis de la Fuente fick vänta och Luis de la Fuente fick kämpa för månaderna gick och telefonen förblev tyst och det tycks inte spela någon roll vilka trådar han försökte dra i och vilka kontakter han försökte nyttja, för det ledde ingenstans. Han uppfattade själv att han uppfattades som förbi och passé, knappfyllda 50. Och där var det ju definitivt både en personlig kris för honom, och precis så har han adresserat det. Han har beskrivit det som en total kris, både vad gällde identitet och självförtroende, men också någon form av vägvalskris. För det förnuftiga i det här läget hade nog varit att kanske mönstra på en trålare han också. För han hade börjat räkna månaderna och konstatera att arbetslöshetsersättningen räcker inte så värst länge till. och snart måste det börja komma in intäkter här. Och fotbollen verkar ju inte ge mig någonting, men samtidigt är fotbollen det jag kan och det jag vill och det jag brinner för och det jag fortfarande tycker att jag har någonting att bidra med. Så trots att det fanns den här situationen att världen kanske är på väg att springa ifrån mig, fotbollen verkar vara på väg att lämna mig bakom sig, så vill jag ändå tro att jag kan vända på det här om jag bara orkar uppdatera mig, modernisera mig, lära mig nya saker, resa runt, nya intryck, göra en investering i ett läge där det egentligen inte fanns några medel att investera med. Alltså han har inte råd att åka upp till Galicien för att studera deportiv och spellagstränare, men det var ändå så det behövde bli. För det här är hans stora roulette-chansning och för den delen sin stora förtroendeinvestering i sig själv. Och till sist så var det ingen annan som räddade honom, utan det var inte något nätverk eller några kontakter. Det var han själv som skummade igenom och sånt här liksom tränarföreningens medlemsblad eller någonting. Och där fanns det någon liksom liten radannons långt ner på sidan om att förbundet, detta oglamorösa förbund, ja men de ville ha någon som till att börja med kunde, jag ska inte säga hjälpa till lite med ungdomslagen, det blir för reducerande. Men det var ju inte så att han kunde blåsa in och vara förbundskapten för pojklandslaget direkt, utan han fick gå lite stegvis, få in foten genom dörren, visa vem han var, vad han lärt sig, vad han fortfarande kunde. Och här är vi nu, ifall vi ska snabbspola. Det finns absolut något i den berättelsen, i övertygelsen, samtidigt som han då behöver hantera tvivlen. Och just det att han gör allt det här, han satsar som han gör, han investerar allt han har, utan att ha någon som helst förvissning och trygghet i att det kommer leda någonstans. Utan han lägger ner allt han kan i något som ändå har rätt dåliga odds. Och jag vet inte om han ska bli karriärsrådgivare därigenom, men ja, han blir i alla fall en inspiratör på det sättet. För när han pratar om att liksom lida, gå igenom prövningar, fortsätta framåt oavsett vad, ja, då pratar han om sig själv och ett läge som var på riktigt, snarare än bara slutkvarten av en cupmatch.
Det där är ju jättefascinerande. Jag vet att vi inför finalen, när vi pratade lite om Scaloni, så utgick ju lite ifrån det klimat, det landskap som han fick utgå ifrån, det vill säga assistenten Sampaoli, och sen tar man över därifrån och bygger om laget och förändrar saker. Han tyckte väl som alla andra att Sampaoli var en intressant och spännande fotbollstränare, men insåg också att den fotbollen var inte fullt ut Scalonetans fotboll, den som skulle bära dem framåt. Och det är ju lite samma sak med Luis de la Fuente på ett ännu mer uppskruvat sätt. Alltså det, han tar ju över laget från, ja, man kan väl stå här och säga att det som kanske är världens bästa fotbollstränare de senaste åren, Luis Enrique, och ser det där laget, ser alltså Luis Enrique som går och åker till PSG och sorterar bort Galacticos och bygger ett världens bästa fotbollslag på klubbsidan. Det som Luis de la Fuente gör är att han ser hela Luis Enriques fantastiska radiostyrda kollektiva fotboll, men ser också att jag vill jättegärna ha en stark anfallare, jag vill jättegärna framförallt ha kantfart, yttrar. Ja, vi såg ju EM senast med Lamine Yamal, Nico Williams, som ju var kanske ännu mer avgörande då än han har varit den här VM-turneringen. Men att det blir ett lite skruvat. Du har ett väldigt, väldigt välfungerande landslag. Du skruvar lite, gör dem lite mer vertikala, lite mer hotande framåt. Det är ju kittlande, tycker jag. Jag tycker också att det är kittlande med den liksom mentala förändringen som han då sjösatt i kring landslaget, där Luis Enrique var inte lika duktig. Han pratade, alltså Luis de la Fuente pratade om att han ville, nu var det dags att få tillbaka liksom den här eller Espírito del 2010, alltså som de hade det 2010, när liksom hela folket, supportrarna, förbundet, klubbarna, alla strävade åt samma håll, alla slöt upp bakom landslaget. Så han liksom öppnade upp träningsanläggningen och välkomnade folket dit och så, och ja, man kan väl säga att han har lyckats med att ta fotbollen tillbaka till det spanska folket och det spanska landslaget tillbaka till det spanska folket på ett ganska bra sätt när han nu står med pokalen. En skitlande parentes till, om man ska lägga till det bara, att han som avgör idag, Ferran Torres, jag vet att det gjordes ju en del av det när Luis de la Fuente tog över, att Luis Enrique älskade Ferran Torres, men när Luis de la Fuente tog över, då var inte han uttagen de första gångerna. Han var inte med i landslagstruppen då, trots att de la Fuente hade järnkoll på honom från ungdomslandslagen och sådär, så var det inte hans spelare där och då. Jag tror att det är det här och nu.
Ja, nej, och det är ju så extremt lätt att dra väldigt många och väldigt relevanta paralleller mellan 2010-laget och det här laget. Både till utvecklingskurva, till spelsätt, till personligheter och karaktärer i truppen. Och på något sätt också till framtidsprognos. För det är ju en sak som skiljer sig från världsmästare till världsmästare. Ibland så får vi ett världsmästarlag som känns som att de är verkligen på sista försöket. Deras våg är på väg att ebba ut. Alltså som det definitivt hade känts som Argentina hade vunnit idag. Mm. Att det var med de sista chippande krafterna. Medan Spanien är ju snarare så att man tittar på dem och funderar. Ja, men hur ska något lag någonsin kunna rubba dem? Sen är det lätt. Där är på ett sätt nu än 2010, eftersom att Frankrike har så extremt bra individualister, eftersom att England har lite bättre ordning på de kollektiva grejerna. Det känns som att det kan ändå finnas några trovärdiga utmanare. Men 2010-laget, ja, de var inte bara 2010-laget. Det som gjorde dem till ett av historiens absolut bästa landslag var ju att deras framgångscykel var så pass utdragen från 2008 över 2010 fram över 2012. Det är 4 år med enbart bucklar och det är ju nästan unikt i landslagsfotbollen. Det är så extremt svårt att hålla sig kvar på toppen över 4 långa år. Men det finns ju egentligen inget som talar emot att det här spanska laget skulle kunna göra det. Dels för att de är i rätt ålder och har rätt typ av ödmjukhet och ambitionsnivåer. Jag såg någonstans att De La Fuente hade gått in i omklädningsrummen nu efter firandet och frågat, okej, vi har vunnit EM, vi har vunnit VM. Jag gissar att de har vunnit Nations League också, det vet jag inte riktigt. Vad finns kvar att vinna nu? Vad finns kvar att vinna nu, grabbar? Och han ska ha fått ett samstämmigt svar nästa match. Och ja, det kanske är lite försenat sådär, jag vet inte. Men någonstans är det lite talande. Det här är ju inte ett spanskt lag. Det är inte en spansk modell. Det är inte en spansk era där segrarna håller på att ta slut.
Gamla tyska visomsorden, inte det? Den efter spil ist in med det viktigaste spil.
Ja.
Så är det. Nästa match är alltid viktigast. Och så, även om det är VM-finalen. Fan vet.
Ja, du, vi har inte hela natten på oss för snart ska jag flyga flygplan, men jag tänker att innan vi stänger ner så har vi ju redan gått igenom match och vinnarlag och turnering i sin helhet för några dagar sedan, men jag känner väl på mig att du gärna vill brumma lite om FIFA-igheten i det hela. Jag valde väg i min text att jag inte ville låta det dominera. Jag tycker det känns så jävla fel efter en VM-final. Så där fick de väl 25% av texten med liksom bannar och skopor av ovett. Vill du ösa på lite mer så är det här i nytet.
Ja, jag vet inte om jag vill det heller. Man har skrivit det man har skrivit. Jag har väl kanske lite mer än 25% men inte heller några 50%. Men jag tycker att det talar, när jag var inne på det förut, att det är ju en sån oerhörd tydlig linje att de håller på att laga saker som inte är trasiga. Tom Cruise står och talar om för oss att det här, this is great. Alla de här fantastiska idrottarna. Jag tror inte att det behövs berättas för fotbollspubliken i den gamla världen att ett VM är viktigt, att det här är något som betyder någonting för människor. Jag tror inte att det här argentinska laget att deras supportrar, jag tror inte att det här spanska laget och deras supportrar, jag tror inte att någon som tittar på det här från den gamla världen behöver få det skrivet på näsan att det här är en great show och great spectacle. Jag tror inte att det behöver pantsätta den sportsliga liksom rättvisan eller utvecklingen i matchen genom att ha halvtimmeslånga pausshower med Justin Bieber som inte, som can't be bothered to stay and watch the game. Och det är bara han att visa upp så många kända ansikten som möjligt. Och då har man liksom inte ens gått in på den då politiska biten som har varit ganska ändå försiktigt manifesterad under övriga OS. Det vill säga att Donald Trump har inte varit på matcher förrän han nu står där och ganska bortkommet försöker hålla sig kvar i pokallyftarbilden och halvlyckas väl med det försöket.
Nej, inte det är en jävla hjälteinsats av Rodri som faktiskt lyckas skiffla bort både Infantino och därtill Trump på ett sätt som både är bestämt utan att vara överdrivet bryskt, men samtidigt eventuellt på ett sätt som inte gör att Trump känner att han ska liksom annektera Andalusien imorgon dag.
Nej, jag tycker att det är snyggt hanterat egentligen om hela det både spanska och argentinska laget, deras sätt att förhålla sig till det här. Man känner ju vibbarna ganska tydligt att det är ingen som är särskilt förtjust i att ha USAs president där. Men händer skakas för att det är så man gör om man är en värdig världsmedborgare. Och så får det väl vara så får folk läsa in vad de vill. Och någonstans, ja, som du är inne på, de hanterar det på så pass bra sätt så att sannolikt så får väl inte Donald Trump för sig att invadera Malvinas den här veckan.
Ja, det är väl förhoppningen, och jag tycker också att, ja vad fan, Donald Trump är på plats, det brukar ju stats- och regeringscheferna vara i värdländerna. Jag tyckte inte att det trumpianska i samband med medaljceremonin blev något helt omöjligt att tugga i sig, något som vi aldrig tidigare hade skådat, utan det var rätt mycket vad man hade kunnat förvänta sig. Visst, man hade hellre sluppit, men det var inte något som färgade av sig totalt på hela evenemanget, hela upplevelsen, hela den faktiska fotbollsmatchen och glädjen därpå. Utan mitt stora problem idag, just idag, det är ju halvtidspausen. Alltså vad fan, det är ju ett brott mot våra naturlagar, det är ett brott mot den sportsliga rättvisan att från ingenstans bända in en 27,5 minuter lång pausvila. Alltså det är inte tillåtet, det är förbjudet. Och ändå går FIFA in och ja, men bryter mot allt de själva en gång sa sig stå för. Det är mitt största problem just idag. Jag har en massa andra, jag har en massa fler, men just idag så är det min liksom huvudsakliga slägga att svinga med.
Ja, där landar vi, och natten i New Jersey, alltså vore Bruce Springsteen hade kunnat skriva något om månen, halvmånen eller månskäran här och VM som vi lägger till handlingarna och så vidare. Man kan väl konstatera att det har varit ett VM som inga andra i alla fall. Det har varit det stora kapitalmonetära VM:et i den stora nya fotbollsstormakten USA. Med väldigt mycket bred och bra och spetsig fotboll. Och till slut så är det två väldigt bra fotbollslag. Och ett alldeles, alldeles, alldeles fantastiskt överlägset fotbollslag. Som står här. Och Spanien har pokalen. Det har varit kul det här.
Det har det ju. Alla VM är unika. Vissa VM är mer unika än andra. Och jag tycker väl att vi under en månads rapportering med tillägg både framåt och bakåt i tiden har varit ganska heltäckande eller i alla fall nyanserade i det vi har skrivit och sagt. Jag tror att har man följt oss någorlunda så har man koll på både våra invändningar och våra skäl till entusiasm. Och när allting kommer kring, alltså jag är ju fortfarande glad att fotbolls-VM spelas. Det är fortfarande inte bara det största vi har, utan även på många sätt det bästa vi har. Det har varit fruktansvärt i små doser. Det har varit fantastiskt i jävligt stora portioner. 4 år sedan senast, 4 år till nästa gång. Ja, då är det väl bara att köra igen, Isse.
Det är väl tanken. Och ja, vi ställer oss här under våra konfetterna, på sig, under våra koreografier och säger som vi brukar, we love football. Med vissa små asterisker och invändningar. Vi gillar skiten, VM gillar vi exceptionellt mycket, och det har varit kul att prata med dig allra oftast, med vissa invändningar där också, och det har varit kul att göra det inför folk som ju har hört av sig och fått alldeles för få svar av oss, men det hör nu en gång till VM-lunken, det VM-bitat så mycket mer tid över till, än till att resa, jobba, skriva och prata med min gode vän i Kniva. Det har jag faktiskt inte haft.
Vi har både styrkor och svagheter. En av våra svagheter är tyvärr extern kommunikation. En av våra styrkor, vill jag ändå hävda, är hög arbetsmoral och en liksom gammaldags journalistisk respekt för deadlines. Har vi sagt att vi ska göra en podd om dagen, då gör vi en podd om dagen. Alldeles oavsett om vi är i bilar, på flygplan, i helt olika tidszoner eller vad det nu kan ha varit frågan om. Så vi har gjort alla de poddar vi sa att vi skulle göra. Vi har haft kul, vi uppskattar alla som har lyssnat jättemycket. Och vad fan, på ett eller annat sätt gör vi väl om det någon gång framöver. Men när, var, hur, det får visa sig.
Först ska vi sova, bara skriva under. Tack så jättemycket till alla som har lyssnat. Tack så jättemycket till alla som har hört av sig. Vi uppskattar det supermycket. Vi har inte alltid hunnit svara, men så är det. Och tack så mycket, Erik, för att du har råkat lyssna på mig.
Stort tack, Simon Bank. Jag tycker att du har skött dig förtjänstfullt, både med insiktsfulla reflektioner, men det visste jag att du skulle ha. Jag visste att du skulle vara välformulerad och ögonöppnande och inspirerande med dina reflektioner. Men jag är ändå kanske ännu mer just imponerad av att du faktiskt har sett till att show up for training every day. Du har funnits på plats när vi har sagt att vi spelar in klockan 05.00. Ja, då har du varit där i andra änden. Och det har du gjort bra, det ska du veta.
Så är det. Tack för VM och grattis Spanien, säger vi.
Det gör vi. Må fotbollarna rulla vidare. Tack och hej.
Tja, tja.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.